Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Om man har privata företag som utför saker för skattepengar, så är det stor skillnad på om jag kan gå till kommunen eller landstinget och säga att nu tycker jag att ni har skött det här för dåligt. Nu får ni skärpa villkoren i avtalet, annars röstar jag på någon annan nästa gång.
Mm.
Men när det gäller skolor så kan jag inte göra det. För att systemet är liksom gjort för att kommunen inte ska ha någon som helst inflytande över friskolor.
Men det låter ju som en katastrof.
Ja, jag tycker att det här är ett av de stora problemen i systemet.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare.
Välkommen till Lära från Lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken, och den här veckan så har jag en bok i min hand som jag läst som heter Vad får du för skolpengarna? Så fungerar skolsystemet, därför fungerar det inte och så kan du göra något åt det. Välkommen till författaren Johan Enfeldt.
Tack.
Jag brukar alltid låta gästen presentera sig till att börja med.
Ja, Johan Enfeldt heter jag. Har skrivit den här boken om skolpolitik. Men när jag pratar skolpolitik så är jag alltid noga med att säga att jag själv är inte lärare. Jag är inte skolprofession. Jag har inte jobbat på någon skola. Utan min bakgrund kommer från kommunalpolitik. Och mina första politiska uppdrag hade jag på 90-talet. I det som idag skulle kallas för barn- och ungdomsnämnd eller utbildningsnämnd i någonting i en kommun. Och slutade med det där 2006, och några år senare så började effekterna av den här friskolereformen att synas i media. Och 2012 så blev det så att jag började titta på hur blev det här egentligen nu, hur var det tänkt och hur ser egentligen regelverket ut. Och så sista 10 åren har jag ägnat en del av min fritid åt att försöka förstå mekanismerna i framförallt skolsystemet men även andra välfärdsmarknader, både hemtjänst och en del primärvård. Men huvudfokuset har varit skola.
Mm. Man kan säga att du var med då inom politiken när det klubbades, eller genom, eller det var flera steg såklart. Men
jag var ju kommunalpolitiskt aktiv, alltså riksdagen tog ju beslutet om det här systemet under regeringen Bildt 1991-1994, och jag kom in i politiken 1995. Men det var ju då som det började, så att säga. Man började införa skolpeng i kommunerna, det hade man inte haft innan och sådana saker.
Och den svenska skolan har ju gått väldigt mycket sämre än om man tittar tillbaka på de senaste 20-30 åren. Det har gått neråt på många sätt. Och skulle jag vilja säga i alla fall att just det som vi ser, nya inskjutningar och kriminalitet har också ett samband mellan att det är många som har misslyckats i skolan och det går inte så bra.
Ja, alltså det där tycker jag är en, alltså man, ibland så framställs så att säga 70-talets skola som jag gick i ett väldigt nostalgiskt skimmer. I dagens skoldebatt. Och det fanns många saker som var väldigt bra på 70-talet. Men man ska inte glömma bort att samhället var helt annorlunda då. Så en väldigt stor skillnad om man jämför 70-talet med idag, det är att då var samhället väldigt tolerant mot att misslyckas i skolan. Gick man ut nian och hade misslyckats i skolan, hade massor av frånvaro och inga betyg och så kunde man ändå få ett jobb. Jag är uppvuxen i Västerås, då kunde man gå till något av industriföretagens lärlingsliknande utbildningar där de tog in 16-åringar. Och sen gick man där några år och så hade man ett jobb och så gick det ganska bra i livet. De möjligheterna är helt borta idag. Alltså idag är ju misslyckad grundskola en väldigt stark indikator på att det är stor risk att det kommer gå dåligt.
Precis.
Så det är en stor skillnad, menar jag, om du ska prata förr och nu då.
Mm.
Så jag vill inte bli nostalgisk när man pratar skola på det sättet.
Men jag läste någon annanstans det där med att jämförelsen Sverige-Finland, att vi ändå låg rätt lika någonstans på 90-talet och sen har Sverige... Ja. Finland har fortsatt vara en av världens bästa och Sverige har gått åt ett annat.
Ja, men det är ju, vi har ju i de internationella rankingarna, så det är otvivelaktigt så att framförallt fram till 2012 så gick det ut för. Sen har det gått lite upp för sedan dess då.
Och i den här boken så går ju du igenom skolsystemet mer i detalj. Jag lärde mig mycket när jag läste den, för att jag och säkert många med mig, när man har hängt med i debatten, så har ju den handlat mycket om det här med friskolesystemet, ska det vara tillåtet med vinst eller inte? Det är väl en av de största frågorna som man liksom fäktas med. Men du går in mer i detalj kring hur egentligen strukturen och regelverket ser ut. Vilket är så intressant, för jag tänkte det är det vi ska prata om.
Ja.
Och sen har du också lagt upp 22 vanliga argument och sen så bryter du ner dem och diskuterar dem.
Mm.
Så vi kanske hinner med några av dem,
ja,
kanske
det kan
mest
vi
vanligaste.
Ja.
Mm. Vad säger du själv? Vad är det liksom den vanligaste synen på den här frågan?
Nej, men om man har följt valrörelsen nu till exempel så ser man ju det att det blir ganska fort så i det här korta medieformatet att det... Då är det några som framför att det är inte rimligt att man gör vinst på skattefinansierad grundskoleutbildning, och det är många som tycker att ja, men det låter ju rimligt. Och så säger den andra sidan, ja, men är ni mot valfrihet? Och då säger folk, nej, jag är inte mot valfrihet, det är bra med valfrihet. Och sen någonstans där så fastnar det. Så det blir vinst mot valfrihet, och det är en debatt som vi har haft i ganska många år nu. Att det är de två som ställs mot varann. Och jag menar ju på då att skolsystemet består ju av ett antal komponenter till då. Och om man ska gå igenom dem så brukar jag säga att alltså skolmarknaden, om man nu använder det ordet, och det börjar ändå ha blivit vedertaget. Det fanns en tid när framförallt friskoleföretagen ogillade att man använde det, men de agerar på den marknaden, och det menar jag på att det gör ju även kommunerna. För det är samma marknad för både kommunala skolor och fristående skolor. Och då, de beståndsdelar som den här marknaden styrs av, eller som aktörerna agerar utifrån, det är ju att vi har ett system där man har det som heter skolval, vilket egentligen är, det är en modell där man får önska en skolplacering. Det är ju inte ett sätt att man får välja en skolplacering, utan man önskar en skolplacering, och om man får plats så får man gå där. Om man inte får plats där man har valt, så är kommunen skyldig att ordna en plats i närheten av hemmet.
Mm.
Och eftersom en del skolor är populära då, så måste det här skolvalet då kombineras med någon sorts urval, som är den andra mekanismen här. Och då har vi urvalsregler för det här. Och då har det varit väldigt omdiskuterat det här med om man ska få använda kötid som urvalssystem eller inte. Även om den debatten tycker jag börjar ha... Den har lagt sig lite grann. Det är allt färre som försvarar den här idén att man ska ställa sina barn i kö för att få en skolplats.
Och i valet så man hörde vissa partier som var emot det.
Ja.
För den gäller fortfarande.
Ja, så är det. Det har funnits de förslag som lades i riksdagen här i början på juni, de röstades ju ner.
Mm.
Och där var ju ett av de förslagen att man skulle ta bort möjligheten att använda kötid. Och kötid är ju egentligen, det bygger egentligen på att man använder sig, ställer sitt barn i så kallad kö till en skola, och sen så blir det de som har ställt sig i kö. Och det gör ju då att familjer som flyttar till en ny stad, kanske föräldrarna har fått nytt jobb, och de är ju chanslösa i ett sånt system.
Mm.
Barn till föräldrar som inte har koll på när man ska ställa sig i kö, de kommer ju inte heller in. Så att det är en väldigt segregerande mekanism, det här kötidsurvalet då.
Mm. Och det blir extra tydligt tycker jag när du jämför också med söker in till en universitetsutbildning.
Ja.
Att liksom, nej, men jag sökte 3 juni och du 5, så jag fick platsen.
Ja, precis. Och det är det här som, när det här som, för det man säger då, okej, men om vi har flera som har stått i kö, Det finns fler platser än fler sökande än det finns platser. Hur ska vi fördela platserna då? Ja, då är det ju så att till högskolan så har det ju varit helt okontroversiellt faktiskt, skulle jag säga, att finns det fler sökande än det finns platser, och de sökande har samma meriter, då lottar man. Så har vi gjort, så gjorde vi när jag började på högskolan och så gör man nu. Och grejen är här att om det är två ungar som ska börja fyran, så då har de samma meriter. Det räcker med att ha rätt ålder för att börja fyran. Och därför är det inte konstigt att lotta mellan dem om de har, om det finns liksom, om de är fler, det finns en plats och två sökande. Mm. Då är det naturligt. Nu kanske är det två sökande, tror jag de flesta skolor försöker ordna en plats till, men oftast handlar det om mer än så. Och så att man kan säga att skolvalet är liksom den första delen, urvalet är den andra delen. Det är också så att skolvalet är ju helt decentraliserat. Alltså att till högskolan då söker man ju in centralt. Mm. Och det finns liksom en myndighet som hanterar antagningen. Till friskolorna så söker man separat till varje skola och de sköter sin antagning själva. Och så kommunen har sin, placerar eleverna själva. Och det här gör att det finns liksom ingen insyn och ingen samordning i det här. Det är också då väldigt ineffektivt, kan man säga. Mm. Så det är en annan del som skulle behöva förbättras här. Man skulle ha ett gemensamt ställe man söker till och ett gemensamt ställe som ser till att den här antagningen går schysst till. För det har också varit mycket diskussion om hur tillförlitlig är den här hanteringen när skolorna sköter det själva.
Och när friskolorna sköter själva, det finns ingen insyn. De kan, alltså,
ja, nej, så är det ju.
De har hemliga köer, kan man säga.
Ja, de lyder ju inte under offentlighetsprincipen. Så att, och de registrerar inte de här. Och det gör ju också att det här talet om köer då, för ibland så hör man ju att någon skolkoncern är så populär så de har liksom långt över 100 000 eller 200 000 elever i kö. Då ska man ha klart för sig det att för det första så behöver det inte ens vara unika individer som de har. Därför att man kan stå i kö till flera av koncernens skolor. Och det är klart att i storstadsområden där det finns många koncernskolor att välja på och familjer säger att vi kan ta bussen dit eller vi kanske kan flytta till den förorten och så. Då söker man flera. Mm. Men man kan också stå i kö till flera helt olika koncerner. De kan stå i kö till Engelska skolan och Kunskapsskolan. Och det är ingen som vet. Och det gör ju också att det är väldigt svårt att göra en bedömning av hur lång är kön egentligen.
Mm.
Och det försvårar ju också transparensen att det ser ut så.
Mm. Som liksom faktum kan man ju säga då att när man tittar då på friskolorna, ett av problemen, för när man tittar på liksom segregation och vad som händer, det har varit debatter om att de plockar russin ur kakan. Mm. Men om man tittar på statistik som du presenterar, så har de större andel elever med högutbildade föräldrar.
Ja.
Vad tjänar de på det och hur ser det ut? Kan du inte beskriva det lite grann?
Ja. Alltså om man pratar om skolsegregation, jag förstår att tanken lätt flyger iväg till att det handlar om svenskar och invandrare, om vi uttrycker oss lite slarvigt. Att det är liksom, segregation, det handlar om att det är många barn med utländsk bakgrund på vissa skolor och få barn med utländsk bakgrund på andra. Och det är sant att det är en del i detta. Men om man tittar på det som är den liksom avgörande faktorn för hur lätt eller svårt barn har i skolan eller hur mycket resurser en skola måste lägga för att barn ska klara skolan bra, så handlar det ju om, då är föräldrarnas utbildningsnivå en mycket mer avgörande faktor. Mm. Och det gör ju då också att där har vi alltså vi har ett problem med segregation, med att barn till högutbildade föräldrar går på vissa skolor och barn till föräldrar som har kort utbildning går på andra skolor, alldeles oavsett var barnen är födda någonstans.
Mm.
Det spelar roll. Och det är också så att om man säger att Engelska skolan säger att vi har väldigt hög andel utrikesfödda elever. Det är helt sant. De har det. Men de har en väldigt hög andel elever som då är födda i det som man kallar för HDI, alltså länder med högt HDI-index. Och HDI-index, det är Human Development Index. Alltså de har hög andel elever som kommer från Indien, USA, Tyskland. Som industrialiserade länder i EU. Det är barn till arbetskraftsinvandrare som går på de skolorna. Medan barn som kommer från länder som är krigshärdar eller som har en sämre utbildningstradition, de är inte alls vanliga i de här koncernskolorna, utan de går i de kommunala skolorna. Då. Och det är väldigt utslagsgivande där.
Mm, och det är väl, ja, precis. Det är stor skillnad.
Mm.
För att, som du sa, den viktigaste faktorn är snarare föräldrarnas utbildningsgrad.
Ja.
Och de har större andra elever med högutbildade föräldrar.
Mm. Mm.
Vilket innebär att de eleverna är mer lönsamma helt enkelt.
Ja, alltså det innebär ju då att om man har större andel självgående elever, då klarar man av och leverera bra utbildning med fler elever i klassrummet, helt enkelt. Och eftersom ersättningen till skolan, då kommer vi liksom på ytterligare en av de här faktorerna, det är ju skolpengen då, där alla skolor ersätts med en peng per elev. Och då är det klart att Om jag är rektor på en skola där vi har ganska tuffa förutsättningar, kanske jag har svårt att ha mer än 23-24 elever i varje klass. Och så har jag en skola i ett annat område som kommunal eller fristående, men där nästan alla barn har liksom akademikerföräldrar. ja, där är det antagligen inga problem att köra 30-32 elever i varje klass. Och det är klart att då har de en väldigt bättre ekonomisk förutsättning, för att de huvudsakliga kostnaderna är ju, det är ju lärare och lokal.
Mm.
Så att det spelar roll det här. Att, och kösystemet som vi var inne på, det gör ju också att man har lättare att, kan man säga att det är verifierat att föräldrar som är högutbildade, de är bättre på att förstå hur skolsystemet fungerar. De är snabbare ute med att se hur ska jag hitta en bra skola till mina barn och sådana saker. Och det gör att kösystemet sållar fram den typen av elever.
Ja, och om det dessutom inte är transparent så det är ju upplagt för att det är möjligt att fiffla lite så att säga. Mm.
Det har ju varit några sådana exempel där det har kommit fram att skolor har, så att säga, diskriminerat elever med särskilda behov eller elever med vissa funktionsnedsättningar.
Då. Mm. Jag skulle också vilja sticka in med en fråga. Jag tänkte, det gör ju inget om vi som hoppar lite. Men, en del av debatten handlar ju som om det här, om det ska vara tillåtet för aktiebolag att driva skolor eller inte, och vinst eller inte. Mm. Men egentligen så handlar ju inte det som, poängen är ju inte liksom om det är ett aktiebolag eller inte, eller om det är pengar eller inte. Det är ju systemet som egentligen som du riktar störst kritik mot och beskriver.
Mm. Ja.
Eller hur?
Ja, det stämmer.
För att det är lätt att man tänker, men vadå, det är klart man ska ha friskolor, så därför fungerar det bra.
Mm. Ja, precis.
Fast inte det handlar om.
Nej, det handlar om är just det att vi får en skola som dras isär. Och det ser man ju om jag är ute i en kommun och tittar på vad har hänt i skolan på 15 år. Så det typiska man ser det är att det har alltid funnits en skola som har lite högre betygssnitt och en skola som har lite sämre i varje kommun. Så är det, så ser vi, bor segregerat. Men det som man ser på 15 år är att skillnaden mellan de här skolan som har högst betyg och skolan som har lägst betyg, den har ökat.
Mm.
Så att det man ser att skolsystemet dras isär, och det är också det som OECD varnar för i samband med PISA-rapporten då, att ja, det är bra Sverige, nu har ni faktiskt gått upp lite här, men problemet är att snittet har gått upp, men skillnaderna mellan de högpresterande och de som har lägre prestationer har ökat, och har ökat mycket fortare än i resten av OECD.
Mm, vi sticker ut det.
Ja, det gör vi.
Och en sån då, ett sånt systemfel som vi nämnde var skolvalet eller urvalet då.
Ja, ja.
För om du och jag driver en skola i ett aktiebolag, då har vi som möjlighet att, så att säga, gå via kötid. Och plus att våran kö kan ingen annan komma och titta på. Så vi,
nej, och vi
möjligt
kan,
att fiffla. Liksom.
Och, alltså det, ja, och det behöver inte vara... Alltså, man säger att möjligt fiffla, det behöver inte vara att man sitter och flyttar om folk i kön, utan det kan ju vara så enkelt som att nu startar vi vår skola här. Okej, där har vi ett område där vi vet att det bor många akademiker, och där har vi ett annat område där vi vet att det inte bor så många akademiker. Okej, den 1 oktober säger vi att nu öppnar vi ansökan till vår nya skola.
Mm.
Mm. Ett par veckor innan det så skickar vi ut information i det där området där det bor många akademiker.
Mm.
Så väntar vi till några veckor efter. Det är inte svårare än så.
Mm.
Och det här är ju liksom...
Just man riktar sin marknadsföring.
Precis, man riktar i marknadsföringen. Mm. Det här är också en sak som man måste liksom förstå. Att när det gäller andra produkter, då räknar vi med att marknadsföring fungerar. Och det ägnar sig ju skolor åt idag. Och då måste man liksom dra lite slutsatser av det och se hur gör vi här nu då. Det har varit några uppmärksammade fall med skolor som har på sin hemsida sagt att vi vänder oss till dig som satsar på höga betyg och har liksom bra stöd hemifrån och så. Det är ett annat sätt att signalera till vissa familjer att det här kanske inte är för oss.
Mm, just det, precis. Och skolpengen då? Där är det också vissa...
Ja, skolpengen är då, vi var inne på den lite grann. Den fungerar ju så då att kommunen driver ju skola för sina elever. Och så räknar man ut varje år, vad blev nu genomsnittskostnaden för våra elever? Och då ska man ersätta de fristående skolorna med samma peng. Och egentligen så är det inte exakt samma peng, utan man ska ersätta de fristående skolorna på samma sätt som man ersätter de kommunala. Det vill säga att de flesta kommuner har någon form av trappa. Man ser att den här skolan har färre högutbildade föräldrar, de har flera nyanlända. Därför ger vi dem lite högre ersättning. Så det finns en socioekonomisk kompensation i skolpengen idag. Och den får ju de fristående skolorna del av också. Men det som saknas i skolpengen, det är ju, och som det fanns ett riksdagsförslag om att ändra på nu då, det är ju det att friskolorna har inte samma ansvar som de kommunala skolorna. Och då kommer man in på det som kallas för etableringsfrihet och utbudsansvar, som är två andra komponenter i det här. Och det, etableringsfrihet, den innebär ju att en fristående skola väljer själv var och när de vill etablera sig.
Mm.
De skickar in en ansökan till Skolinspektionen och så visar de att vi har tillräcklig koll i vår styrelse, vi har tillräckligt med pengar på banken och vi tror att vi kan få tillräckligt mycket elever. Och då säger Skolinspektionen, ja, kör.
Mm.
Kommunen har naturligtvis också etableringsfrihet. De bestämmer ju också själva var de placerar sina skolor och när. Skillnaden är att kommunen har också ett utbudsansvar, vilket man skulle kunna beskriva som en etableringsskyldighet. Det vill säga att kommunen måste erbjuda alla barn i kommunens skola som behöver det, oavsett var de bor och om det egentligen är lönsamt att driva en skola där. Och det innebär ju att i ett område med få barn, det kanske börjar flytta in folk, det är inte färdigbyggt än, kommunen måste fixa skola till dem från dag ett. Mm. En fristående skola kan vänta med att etablera sig tills elevunderlaget är tillräckligt stort. Och tvärtom då i utflyttningsområden, att den fristående skolan väljer själv, nu lönar det sig inte längre, nu stänger vi.
Mm.
Kommunen måste då rycka in och erbjuda skola så länge det finns elever. Och det här finns det ingen, det här ger ingen skillnad i ersättning i skolpengen idag. Och det är det som man brukar prata om då i debatten som differentierad ersättning.
Mm.
Och det ska man komma ihåg att det hade vi från början. Så när Carl Bildt införde det här systemet, då skilde det 15% i ersättning.
Mm.
Därför att kommunen hade ett annat ansvar än de fristående.
Ja, för det är ju otroligt orättvist att man har olika ansvar på samma marknad. Och det är samma sak som att om en friskola säger så här, nej, vi kan bara ta emot 90 elever av de 100 sökande, då får kommunen ta ett hand om resten av de här 10.
Precis. Och där blir ju då skillnaden att säga att en fristående aktör har 3 klasser med 30 varje. 30 elever i varje klass, 90 elever, men i 100 sökande är det 10 som inte får plats. Ja, det är helt okej för dem att säga det. Men kommunen då, som säger att kommunen har en skola med 2 klasser med 30 varje, så kommer det 10 till. Då måste de ju starta en till klass.
Mm. Och då kommer de får inte säga nej.
Nej, de får inte säga nej. Vilket innebär att då kommer ju så att säga lärartätheten i och för sig gå upp i den kommunala skolan. Men då innebär det också att när det händer, så då måste kommunen starta en klass till. Så istället för att ha 60 elever i 2 klasser så blir det 70 elever utspridda på 3, säger vi som exempel. Och det innebär ju då att då går ju snittkostnaderna för kommunens elever upp.
Mm. Det är dyrare att ha färre elever i varje klass.
Vilket innebär då dessutom att nästa år så får den fristående skolan högre skolpeng.
Mm.
Så att det här är ett systemfel som man behöver rätta till. Och det som förslag som låg på bordet nu i somras var ju det här att man då skulle ge kommunerna möjlighet att göra ett avdrag på skolpengen för att man har större kostnader för sitt större ansvar. Det låg ingen fast procentsats, utan man skulle liksom visa hur man hade räknat ut det här, och det fanns ett uppdrag till Skolverket om att ta fram en modell för hur ska det här avdraget räknas ut.
Mm.
Då. Men det röstades ner tyvärr. Nu får vi se om det kanske kommer tas upp igen. Det återstår att se. Då.
Och dessutom då så är det så att det är kommunen som ska stå för lokaler eller lokalhyra, eller hur? Alltså om den fristora skola startar?
Nej, alltså, i skolpengen så ingår ju egentligen lokalkostnaden. Så den räknar man ut. Och kommunen har egentligen inte inflytande över vad friskolor har för lokaler. Utan de väljer det själva. Och en del har väldigt hög ambitionsnivå, en del har inte alls särskilt hög ambitionsnivå. Det som finns i systemet är att det finns en laglig möjlighet för kommuner att sponsra hyran för friskolor. Och det är väldigt dumt att den här möjligheten finns. För den efterfrågar ju då friskolor som etablerar sig. Då kommer att säga att ja, vi etablerar er här, ni slipper bygga en ny skola. Men då vill vi att ni betalar lite extra för våran högre hyra.
Mm-hmm.
Och det är något som har funnits bara i några, det är sedan Fridolins tid som den möjligheten finns. Då. Och då måste man också säga det, att om man nu vill gå tillbaka till det här vinst- och valfrihetsspåret, så brukar jag säga att ja, men valfrihet i ett system där vi inte hade etableringsfrihet, det skulle ju fungera annorlunda än vad vi har idag. För idag så har ju inte kommunen, ofta så säger ju medborgare som är irriterade på att en kommun måste slänga upp några tillfälliga baracker eller någonting, att det här, hur kan det vara så dålig framförhållning i skolan? Man vet ju 7 år innan när barnen ska börja och allt sånt här. Liksom.
Mm.
Men problemet med den här etableringsfriheten är ju att det är väldigt svårt för en kommun idag att veta, alltså, vi vet hur många elever har vi på. Om 5 år behöver vi så här många fler skolplatser. Men vi har väldigt svårt att göra en plan i kommunen för var vi ska lägga skolorna och hur det ska organiseras. Därför att vi kan sätta igång och bygga en skola. Så plötsligt så plingar det till i brevlådan och så har det kommit en ansökan via skolinspektionen att men nu kommer Torens eller Jensen eller vilken skola det nu är och säga att nu ska vi starta en ny skola här med 400 platser. Ja, då kullkastades ju kalkylen för vårt eget bygge.
Mm.
Och den här etableringsfriheten skapar då en kortsiktighet om lokaler, att alla sitter och väntar. Det är logiskt att göra det. Men sen är det ju också det att hade vi kontroll över skolan som liksom gemensam infrastruktur, att kommunen visste att ja, men kommande 5 åren så kommer vi ha upp till 6 år på de här skolorna, så kommer vi de här 2 skolorna som är F-9 och så har vi några skolor där vi har 7-9 och då kommer vi kunna hantera vårt elevunderlag. Men idag så har inte kommunen den kontrollen och det gör att det blir väldigt stökigt då.
Den kontrollen hade man tidigare då, när det bara drevs kommunalt.
Ja, just det. Kommunen gjorde ju prognoser och tittade på var kommer det behöva skolor och sådana saker då.
Mm.
Så. När friskolesystemet infördes så fanns det ju en förhoppning i den propositionen från Carl Bildts tid om att det här skulle leda till effektiviseringar. Det är ju egentligen ganska få som hävdar idag, utan nu lyfter man andra värden.
Mm.
Jag brukar nämna som exempel där när den kommun jag var skolpolitiker i på 90-talet var Vallentuna. På den tiden så gick det ut mellan 350 och 400 elever gick det ut årskurs 9. Och de gick ut från 3 skolor. Idag går det ut ungefär lika många från 8 eller 9 skolor. Det är ingen som påstår att det är effektivt. Så.
men vad tänkte jag på? Jo, vad är liksom lösningen på just det? Eller kommer det vara kortsiktigt i och med att kan det bli? Finns det möjlighet för långsiktig planering inklusive friskolor så att säga?
Om man skulle inskränka etableringsfriheten skulle det finnas en möjlighet att ha en bättre långsiktig planering.
Mm.
Den frågan har ju då inte... Många av de här frågorna runt skolsystemet har ju utretts på senare år. Men just etableringsfriheten har inte utretts. Inte för grundskolan. För den var så att säga... Det stod i januariavtalet ungefär att det var hands off. Det fick man inte titta på. Så det här med ersättning, skolval, urval, det finns det utredningsförslag om. Just etableringsfriheten är inte utredd för grundskolan.
Mm.
Däremot så beslutade riksdagen faktiskt att inskränka etableringsfriheten på gymnasiet. Och det är väldigt intressant, både det faktiska förslaget och bakgrund till det, men också politiskt sett. Därför det som hände där var att...
När var det?
Det var nu också i somras.
Mm.
Och det som hände där är ju då att, så att de riktiga företagen brukar jag prata om. De som anställer folk, alltså inte friskoleföretagen. Utan de riktiga företagen i svensk näringsliv, de börjar se att vi får inte fram den arbetskraft som vi vill ha från skolsystemet. Och de identifierade att det berodde på att alltså utbudet av gymnasieutbildningar styrs inte av egentligen vare sig arbetsmarknadens behov eller kanske vad elever egentligen är intresserade av, utan styrs väldigt mycket av vad skolföretagen tycker är lönsamt att erbjuda för utbildningar. Så att där gjorde den nu avgående regeringen då en utredning om hur man skulle kunna väga in arbetsmarknadens behov när man ger tillstånd till att starta nya gymnasieskolor.
Mm.
Och det här var ju friskoleföretagen helt emot. Men Svenskt Näringsliv, de var för. Så vi måste göra det här. Vi kan inte ha en gymnasieskola som dimensioneras helt utan hänsyn tagen till vad samhället behöver.
Mm.
Och det förslaget, det gick igenom riksdagen, för där röstade även Moderaterna för. Och det innebär att jag bedömer det att det gör att det är faktiskt möjligt att diskutera frågan om etableringsfrihetens konsekvenser. Och det är nytt. Så att jag hoppas faktiskt att det kan hända saker där. Men det finns inga, det måste till utredningar och sånt.
Mm. Om vi ska prata lite om det här med vinstdrivande aktörer. För det är också en fråga som har diskuterats politiskt. Det finns något som är för eller emot så att säga. Men vad kan man säga utifrån din bok?
Alltså det som jag säger i boken är ju att de fristående aktörerna, det absolut vanligaste är att de är vinstdrivande aktiebolag. Det finns en liten grupp idéburna aktörer och det finns några stiftelser som så att säga driver det här i annat än vinstsyfte. Men det absolut största andelen är ju vinstdrivande aktörer. Och ser vi till elevantal så är de ju helt dominerande. Där de största koncernerna är ju idag lika stora som Uppsala kommun egentligen. I volym av elever. Sen räknar man i antal skolor så finns det ju ganska många som är små och närmast ideella, men de har inte så många elever. Det är ju kategorin byskolor och annat då.
Mm.
Men så det är en del. Men då måste man ju komma ihåg det att aktiebolagslagen säger att man ska driva det här med vinstsyfte. Det är ju så det är om man är ett aktiebolag. Och då måste man se vilka incitament ger då det här systemet. Och då är det ju så som jag citerar Barbara Bergström i boken på ett ställe där hon i en intervju faktiskt säger att vinsten kommer ju av de två sista eleverna i varje klass.
Vem är hon?
Hon är grundare av Internationella Engelska Skolan.
Mm.
Och det vill säga det hon säger att om man går från 30 till 32 elever, då har man två nya skolpengar, men man har nästan inga nya kostnader. Så det är ren vinst.
Mm.
Och det här är liksom det man måste förstå, att skolpengen som incitament driver det här beteendet. Det blir helt logiskt för ett företag att göra så.
Mm.
Här har jag en klass som fungerar, jag har lokal, jag har lärare, jag har skolmåltider. Får jag in två elever till? Ja, så är det ungefär 200 000 kronor. Och jag behöver inte anställa någon ny lärare, jag behöver skaffa några nya böcker, två nya Chromebooks eller vad jag nu har för någonting, och lite mer skolmat.
Om man ska vara djävulens advokat, ja. Det å andra sidan behöver inte betyda att undervisningen är dålig.
Nej,
så att säga.
Det behöver inte vara. Men det innebär är ju att den här, jag ser ju det här som en form av överkompensation. Där man får pengar för någonting som man inte behöver tillföra några resurser för. De pengarna skulle gjort större nytta på andra ställen i skolsystemet.
Mm.
Helt enkelt då. Den skolan som inte det finns inte, säg att det är ett ställe, det finns inte fler än 24 elever. För det bor för få i området. Jag har samma kostnad för lärarlokaler.
Mm.
Ja, men de får inte gå ihop. Det hade varit rimligare att lägga pengarna där.
Mm.
Än att låta skolan som kan få allt gå runt och till och med gå med vinst att göra det. Så det är ju ett systemfel. Och det kommer sig ju framförallt av att vi har vinstdrivande aktörer som har de här incitamenten att göra det.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Men sen finns det ett annat problem då. Du nämnde att det finns vinstdrivande aktörer i andra sektorer.
Mm.
Och där är ju friskolesystemet lite unikt. Ibland så stöter man på, om det är någon sån här liten skandal eller någonting och jag är ute, så säger de ja, men det måste ju vara kommunen som har gjort en dålig upphandling. För så brukar det vara, om det regnar in i förskolan eller om hemtjänsten inte fungerar bra eller vad det nu är. Då har kommunen gjort en dålig affär helt enkelt. Men det som är unikt med friskolesystemet, och då kommer vi in på det som jag i boken kallar för huvudmannaskap, som inte handlar om statligt eller kommunalt, utan det handlar om det offentligt huvudmannaskap eller privat. Och då är det så att kommuner köper inte tjänster av friskoleföretag. Däremot köper kommuner tjänster av hemtjänstföretag.
Mm, det ser annorlunda ut där.
Precis. Så i hemtjänsten, så visst, det finns valfrihet och etableringsfrihet, men det finns alltid ett kommersiellt avtal mellan kommunen och företaget som levererar den här tjänsten. Och det är alltid kommunen som är ansvarig.
Mm.
Och det är därför som kommunalråd ibland stänger privata hemtjänstföretag. Säger att det här var för dåligt, vi drar in avtalet, vi säger upp det. Och det finns flera exempel på det. Och när jag själv höll på med regionpolitik, så har jag varit med och gjort det till och med för en privat vårdcentral som inte fungerade. Då säger man, ni uppfyller inte avtalet, avtalsbrott, säger vi upp det här. Och sen så får man ju, naturligtvis måste det offentliga då se till att hjälpa de som använder den här vårdcentralen, det här hemtjänstföretaget. Men i skolan så fungerar det inte så, utan friskolor är i lagens mening en helt bidragsfinansierad verksamhet. Och det skrivs inga avtal mellan kommun och fristående skolor. Det händer att kommuner hyr ut en lokal till en fristående skola, och då skriver man ett hyresavtal. Men just vad gäller själva leveransen av tjänsten skola så finns det inga papper. Och kommunen är inte ansvarig för den här verksamheten. Kommunens ansvar stannar vid att betala ut skolpeng. Och det här gör ju också att ska jag säga, om man har privata företag som utför saker för skattepengar, så är det stor skillnad på om jag kan gå till kommunen eller landstinget och säga att nu tycker jag att ni har skött det här för dåligt. Nu får ni skärpa villkoren i avtalet, annars röstar jag på någon annan nästa gång. Men när det gäller skolor så kan jag inte göra det. För att systemet är liksom gjort för att kommunen inte ska ha någon som helst inflytande över friskolor.
Men det låter ju som en katastrof.
Ja, jag tycker att det här är ett av de stora problemen i systemet. Och det är också det som driver den här enorma detaljregleringen som många lärare klagar över idag. Vi har till exempel haft ett lagförslag om att man, en utredning som föreslog att man ska lagstifta om att det ska finnas läromedel. Det låter rätt så absurt att man ska behöva göra, men vi hamnar där. Och det gäller egentligen, ett enkelt exempel är lokaler. Om du går till en vårdcentral, så du hittar ingen vårdcentral där det inte går att komma in med rullstol, där det inte liksom finns ordentliga anpassningar så att det funkar för alla. Och det beror ju inte på att de här företagen ser det som någon sorts kommersiell fördel, utan det beror ju i allmänhet på att det står i avtalet att det ska vara så. Däremot när det gäller skolan, då kan inte kommunen ställa några krav på lokaler. Utan det blir ju då en fråga om att skolinspektionen ska komma dit och säga att ja, är det här tillräckligt bra, och så kan de utdöma något, ni måste återkomma med en åtgärdsplan eller förbättra lokalerna eller utdöma något vite. Men jag som medborgare kan inte påverka det. Och det här har ju då blivit tydligt när det gäller till exempel.
Kan man inte ringa skolinspektionen då i sådana fall?
Det kan man göra. Men det är ju fortfarande, det blir ju också det att det här har ju då privatiserat den här relationen. Det blir som föräldern som ska höra av sig till skolinspektionen. Och när det gäller tillgängliga lokaler så är det till och med diskrimineringslagen som gäller. Det vill säga att om jag som förälder känner att mitt barn blir diskriminerat, då kan jag åberopa diskrimineringslagen. Men de flesta föräldrar som har barn med den sortens behov, de är ganska hårt prövade. De ser ju att den här skolan kommer inte ens mitt barn in i. Jag ska nog söka en annan. Det är så det blir. Och det här handlar ju om lokaler. Det handlar om skolbibliotek. Jag tycker ju att en medborgare, alldeles oavsett om man har barn eller inte, betalar man ju skatt. Måste man kunna ha en uppfattning? Ja, jag tycker faktiskt att det är viktigt med skolbibliotek. Det ska finnas på alla skolor som jag betalar skatt till. Och hade man haft då den modell med avtal som man har för vård och hemtjänst, då hade ju kommunen kunnat ställa krav på det. Nu hamnar vi att allting måste då lagregleras eller blir en fråga om att skolinspektionen ska komma ut. Och jag tror att det har ju också inneburit stora problem för förtroendet för den här sektorn.
Och så att, om vi säger då, om du och jag skulle ha ett aktiebolag, starta en skola, vad har vi för krav på oss? Vad måste vi uppfylla? Vad är för KPI-er? Liksom?
Skollagen är det. Skollagen och skolförordningen. Och sen så finns det då när vi startar så finns det en ägar- och ledningsprövning som säger då att vi får inte ha för mycket, vi får inte ha skumraskaffär i bagaget. Vi ska ha någon i ledningen som har dokumenterade kunskaper om skolväsendet. Och vi ska ha gjort en trovärdig undersökning av elevunderlag som gör att vi kan visa att vi tror att vi får det här att gå runt.
Men sen då, vad gäller själva undervisningen? Sen när det rullar på? Liksom,
ja, då är det ju,
hur säkerställer man att det blir bra undervisning?
Skollagens formuleringar och läroplanen och skolförordningen är det de styrdokument som är. Det finns en del allmänna råd från Skolverket också, men i huvudsak är det de. Så. Men däremot det här, om man behöver ett skolbibliotek, om man behöver en idrottshall, om man behöver en hemkunskapssal, om man behöver ha labbsalar i fysik och kemi, inget sånt finns det krav om. Utan det avgör vi själva som i vårt företag. Vi säger att i vår skola har vi en liten profil här, vi kör mycket idrott utomhus och sen så lånar vi hyrlokaler av Friskis och Svettis emellanåt. Eller vi kör hemkunskapen på några eftermiddagar i skolköket. Så det finns, det är liksom exempel som finns då. Och det här tycker jag också är ett, om man nu ser skolan som någon sorts samhällelig infrastruktur som jag gör, då tycker jag att det här är sånt som jag som skattebetalare vill att ja, men jag vill kunna säga att ja, men vi ska nog ha ett skolsystem som är utformat så att på alla skolor där det går högstadieelever då ska det finnas hemkunskapssal, fysiksal, kemisal, en idrottshall som är tillräckligt stor för det vi vill att de ska lära sig.
Mm.
Det ska inte vara fritt valt att någon ska kunna ha lite separat profil och slippa det. Och om de skulle vilja säga att det finns en skola som ja, men vi vill köra allt utomhus och det finns folk som vill ha det så. Ja, men okej då. Men då ska ni inte få pengar som skulle räcka till en idrottshall. För det är ju det som är grundproblemet. Att den, den strukturkvalitetkomponenten finns inte i ersättningen.
Så att egentligen grundproblemet är att det finns egentligen inga avtal. Det är svårt att ställa krav från politiskt håll. Mot. Å andra sidan då, om man tänker återigen liksom djävulens advokat, man tänker näringsliv generellt mot statliga verksamheter kanske generellt.
Mm.
Näringslivet kan ju också, alltså företagen kan vara bra på att hitta på liksom nya lösningar, jobba effektivt, kreativitet, alltså sådana saker.
Ja.
Så att det borde ju finnas möjlighet också att kanske försöka göra det bra, så att säga.
Jo, men det håller jag med om, att det kan mycket väl finnas. Men problemet är att det här så att säga, avtalslösa eller krav, där det är den som betalar inte kan ställa några krav, det får en del absurda konsekvenser. Det är ju det så. Ett riktigt företag kan ju vara väldigt innovativt och sluta avtal med en kund och att vi ska leverera det här och här. Och i sådana avtal så finns det ju alltid reglerat uppsägningstider till exempel. Och så är det ju i vård och hemtjänst. Ett företag i vård eller hemtjänst som säger att men vi får nog inte ihop det här längre, vi vill lägga ner.
Mm.
Bra. Då är det en uppsägningstid. I primärvården är det alltså vårdcentraler. Då är det vanligt med en uppsägningstid på ett år. I friskolorna finns det inga uppsägningstider alls. Och det är därför man har de här som syns i media ibland. Det är inte så vanligt det ska sägas. Men ändå, det kostar inte någonting att säga i augusti att vi har nog för få elever till höst så vi startar inte.
Mm.
Och så får kommunen ta hand om elever som ändå hade sökt.
Ja, och man får helt enkelt lägga ner på en kort varsel.
Absolut.
Och just det, och då, som du säger, då är det kommunen som helt plötsligt får ansvar för en massa elever och får lösa det.
Ja, och det gör ju kommunerna. Så och det är inte bara i glesbygdskommuner, det har ju hänt här i Stockholm också.
Det är ungefär som jämför med om liksom H&M öppnar i Umeå och så, nej det gick ingen bra, Kappahl, ni får ta hand om vårt lager och fixa det här.
Ja, precis. Liksom. Det är klart att de har ju, om de har hyrt en lokal så har de allmänhet uppsägningstid för den. Men de har liksom inte någon uppsägningstid för det här att kommunen måste nu snabbt fixa platser och sådana saker.
Mm.
Och det är det här att jag tycker att det är också ett exempel på kortsiktigheten som det här systemet har.
Ja, det blir ju orättvist också någonstans eftersom man ändå är på samma marknad.
Ja,
så att säga. För att jag menar, om det skulle vara mera likvärdiga vad ska man säga, skyldigheter och möjligheter, då är det en annan grej.
Mm,
då spelar det ingen roll om det är ett handelsbolag eller en aktiebolag eller vem det nu är. Ja, som...
Lika möjligheter och skyldigheter och om det fanns lite mer som strukturkomponent i ersättningen att om det var skillnad, skolan som har både kemisal och fysiksal och hemkunskapssal och idrottshall och därmed högre lokalkostnader, om de kompenserades för det gentemot skolan som har kommit på att vi vill köra utan.
Mm.
Sen är det ganska få som påstår att fysik- och kemiundervisningen blir lika bra utan labbsal.
Mm. Om man tittar på det här med, för det är också en fråga om läraryrket, kompetensen, utbildade lärare och sådär. Hur kommer det liksom in i bilden? För alltså, det är också en intressant fråga eftersom det är något som också debatteras mycket.
Ja, om man pratar, det vi brukar prata om är behöriga lärare. Och det är ju, idag pratar man om lärarlegitimation som man får om man har gått en pedagogisk högskoleutbildning och sen ansökt om lärarlegitimation. Men det som i statistiken man tittar på det är om man har den här pedagogiska högskoleutbildningen. Och då är det så att i kommunala skolorna så är 84,5% av lärarna behöriga. Och i de fristående skolorna så är det knappt 70%. Det är en ganska stor skillnad. Men det påverkar inte ersättningen.
Just det, skolpengar är densamma.
Precis. Och det här är ju ett bekymmer tycker jag. Därför att det är billigare med obehöriga lärare. Och man ser ibland, DN har rapporterat, det brukar ske nästan varje sommar, att det är nyutbildade lärare som säger att jag trodde det skulle finnas massor av jobb att söka, men det gör ju inte det. Trots att ni säger att det är lärarbrist. Ja, och då är det så att det är tyvärr attraktivt ekonomiskt sett med obehöriga lärare. Då. Men sen är det ett problem tycker jag. Så jag citerar i början på boken en skolpionjär som vi hade i Sverige som heter Fritjof Berg när seklet var ungt. Och han var då liberal skolminister, eller ecklesiastikminister, som låg bakom mycket av den svenska folkskolan. Och jag tycker att en del av det han skrev kan man nästan använda som mått för hur vårt skolsystem fungerar. För han skrev då att det viktigaste med folkskolan, det var att inrätta skolan så att den drager förmågor till lärare och lärarinnekallet. Och om det lyckades skulle det övriga liksom komma av sig självt. Och det kan man ändå säga, att om det är ett mått på ett skolsystem, att det lockar folk till att bli lärare, då är inte vårt skolsystem särskilt lyckat. För vi har väldigt svårt att rekrytera lärare. Det är för få sökande till utbildningarna, det är för att säga, låga antagningspoäng och massa sådana problem som är välkända. Och det tycker jag är något som politiken borde ta till sig. Att det kanske är skolsystemet som är ett av problemen till att folk inte vill bli lärare.
Och ytterligare ett problem är väl det här också, att i och med att det har blivit mer segregerat inom skolan, så det finns skolor som har stora problem och skolor som har många liksom duktiga elever självgående, så att det har blivit lite sär. Och dessutom då, då borde ju liksom de problem har de bästa lärarna, störst lärarresurser, så att man kan jämna ut det.
Ja.
Men det har nästan blivit tvärtom.
Ja, i den senaste PISA-rapporten så står ju det här, om man kallar det för omvänt kompensatoriska effekter, och pekar på att vi sticker ut lite grann, att vi har större andel behöriga lärare där egentligen förutsättningarna bland eleverna är bäst. Så har vi lägre andel där det är tuffare förutsättningar.
Mm.
Och det är också en del i det här att skolan är svårstyrd då, på det sättet. Det är lätt för politiker att stå i en talarstol och säga att ja, men på de här tuffaste skolorna, där ska vi ha mindre klasser, vi ska ha fler smågrupper, vi ska ha de bästa, mest rutinerade lärarna. Och det är väldigt svårt att kompensera svår segregation med pengar. Jag har ett exempel på det i boken som visar just att ja, men även om man lägger på ganska mycket pengar, så räcker det kanske till att köra mindre klasser. Men det räcker inte också till att ha en mer rutinerad lärare.
Mm.
Och det här är då ett bekymmer i skolsystemet idag.
Ja, det är ett jättebekymmer, eftersom det blir ju konsekvenser av det.
Ja, visst. Och det är ju det som kallas för pedagogisk segregation. Då.
Mm, mm, mm. Ja, och jag menar, jag hade ett annat avsnitt om pojkar i skolan, just med betygen, och det glider iväg. Och pojkar som hamnar snett, det får ju också vidare konsekvenser, att de börjar hamnar i kriminell bana istället då, eventuellt.
Mm.
Så det är inte bra. Du har ju också i boken, det som du är en del som du skriver som 22 vanliga argument i skoldebatten.
Mm.
Vi hinner absolut inte gå igenom alla dem, men jag tänkte vi kanske ska gå igenom några som är de vanliga, som kanske, om vi ska nämna någon där.
Mm.
Har du någon favorit?
Alltså jag tycker att en som är viktig att förstå, det är den här som står nummer 3, skolvalet minskar segregationen. Alltså att det framfördes flera gånger i valrörelsen att ja, men skolvalet är bra, för då kan vi minska segregationen. Och det är ju sant att om jag bor i ett bostadsområde, så kan skolvalet göra att jag kan välja en skola någon annanstans. Det vill säga att på individnivå så kan några bryta sig ur bostadssegregation. Men om man tittar på systemnivå och tittar på internationell forskning, så är det, citerar en sån forskningsöversikt, att i system med skolval, och det spelar ingen roll vilket land man har studerat, eller hur skolvalet är utformat, eller hur länge det håller på, det leder till ökad segregation mellan elever med, så att säga, bättre förutsättningar och inte lika bra förutsättningar. Så att det här påståendet att skolvalet skulle minska segregationen, det är falskt. Forskningen är tydlig på det. Och då brukar jag säga att ja, och då måste man kan vara för skolvalen då, för det kan finnas andra värden i det. Men då måste man också vara beredd att se, hur gör vi då för att minska de här konsekvenserna i form av segregation, så att de blir så små som möjligt, om vi nu vill ha skolval. Och det är dit som man behöver få debatten då.
Mm.
Så det tycker jag är en viktig sak att komma ihåg. För den används lite lättvindigt ibland. Att ja, men skolvalet är bra, för det är det sättet vi löser segregationen. För bostadssegregationen är så svår. Och det är sant att bostadssegregationen är svår. Den har jag ju skrivit om, finns ett annat sånt där exempel då. Men just att skolval, det är svårt att ha ett skolvalssystem utan att det leder till segregation. Och då måste man ha mekanismer som gör att det blir så lite sånt som möjligt då.
Mm. Och det här med att ta ut vinst, är det något problem egentligen?
Jag skulle ju säga att det beror lite på i vilket perspektiv man ställer frågan. Om man ställer frågan är att är det viktigaste att införa en vinstreglering, så skulle jag säga nej. Det viktigaste vore att ändra de här liksom, spelreglerna, differentiera skolpengen, ändra urvalsreglerna så, så att det inte blir lika attraktivt. Så, för idag är det är för lönsamt helt enkelt.
Mm.
Och skulle man ha en differentierad ersättning, så friskolor fick en lägre ersättning som mera motsvarar deras ansvar, ja, då skulle ju inte det här vara lika intressant för de riskkapitalister som idag driver expansionen av fristående skolor.
Plus skriva avtal som man kan ställa krav.
Ja, precis. Det är ju sådana saker. Då. Mm. Men sen så har vi det här, det finns ett nummer 21 här, vinsterna är så små. Och det sägs ju ibland att vinsterna inte är så stora. Men om man tittar på hur det faktiskt ser ut, så är det ju så att de här börsbolagen, de lovar ju en rörelsemarginal på 8%. Då. Mm. Vilket är ganska högt skulle jag säga för en helt skattefinansierad och ganska riskfri verksamhet. Det är många konsultbolag på börsen som skulle titta avundsjukt på den siffran. Men vad innebär det då? Ja, men det innebär ju att om du har en skola med 500 elever, då skickar jag som skattebetalare in 500 skolpengar där. 40 av dem går direkt vidare till huvudkontoret som rörelsemarginal. Och ser man ur det perspektivet så är det faktiskt ganska mycket pengar. Sen så säger man då, men vi delar inte ut allting i vinst, utan en del stannar ju i verksamheten. Jo, det gör det, men det stannar ju inte i den skola jag hade betalat dem till. Men av de här, ofta så säger man, när Engelska skolan var kvar på börsen så hade de en policy där de delade ut en tredjedel av vinsten. Vilket innebär att 40 skolpengar av 500 blir vinst, och sen så en tredjedel av dem då, 13, går till aktieägarna direkt. Och ur det perspektivet så kan man ju resonera, det är mycket eller lite, och jag kan tycka att om det här var pengar som skulle gå till skolutbildning så är det ganska mycket ändå. Mm. Det är inte samma vinstmarginaler som finns i en del andra sektorer som HVB hem och annat, men det är fortfarande signifikanta pengar då.
Mm. Men egentligen så måste man ju till att börja med då rätta till de andra strukturella problemen. Ja. Och som du säger, då får man ju se sen då om det är fortfarande lika intressant för alla de aktiebolagen att fortsätta.
Expansionen, ja.
Ja, exakt. För jag menar, lyckas man så att säga uppnå alla om man skulle ha nya krav och så vidare och fortfarande gå med vinst, och då kanske inte det är så farligt då. Mm.
Nej, men alltså sen kommer man ju inte, jag har hållit på med lite med förskolan också, ligger utanför den här boken, men där finns det ju ett något som har hänt som är ganska intressant på senare år. Det finns ett snarlikt system i förskolan. Och Academedia har ju verksamheter i Norge. Och där införde man en bemanningsnorm. Ja, det betyder att man ställer krav på personaltäthet. Och då konstaterar ju Academedia i sin årsredovisning knastertott. Ja, bemanningsnormen har gjort att lönsamheten har gått ner.
Mm.
Ja, det är så det blir. Så att det här är ju en annan... Så den här marknaden är intressant just därför att det är så pass fria tyglar.
Mm. Än så länge.
Ja.
Jag skulle vilja prata lite kort bara också om liksom vad säger egentligen politiker eller partier? Alltså för jag menar, de här frågorna som vi har diskuterat nu, det kan ju inte vara några partier som säger att nej, men det här fungerar ju jättebra. Det här är ju ett klockrent system på något sätt.
Det har ändrats ganska mycket skulle jag säga, sista året. Det här jag nämnde med att Moderaterna röstade för det här förslaget om att begränsa etableringsfriheten på gymnasiet tycker jag är en ganska stor grej som har hänt. Det är också så att om vi pratar om vinstfrågan, så för några år sedan så var det från partierna på högerkanten, det var helt uteslutet att prata om några vinstbegränsningar. Idag så är det flera av dem som säger att man ska inte få göra vinst om det är låg kvalitet. Det vill säga, man är inne på att göra någon form av vinstbegränsning men kopplade till någon sorts kvalitet. Mm. Och så att här har det skett ett skifte. Kötid är en sån sak som det är allt färre som försvarar.
Mm.
Johan Persson från Liberalerna, han hade ju en jobbig situation om det i en av de här partiledarutfrågningarna.
Ja, jag såg det.
Där han... Han säger att nej, men vi ska inte ha köerna kvar, utan man ska få bara ställa sig i kö ett år innan. Och då blir frågan okej, men om det är massor av barn som har ställt sig i kö precis ett år innan, hur ska vi skilja mellan dem då? Mm. Då blir det ju lottning i alla fall.
Mm.
Så att där har man liksom tagit det steget och förstått att ja, men det går inte att göra det rättvist. med kötid, utan då måste man ha lottning. Så där har det också hänt en del saker. Så det som är mest kontroversiellt, det har ju varit frågan om den här differentierade ersättningen. Det var ju det som låg på bordet i riksdagen i mitten på juni och som då friskoleföretagen var väldigt mycket emot och som de borgerliga partierna också gick emot. Även om de i retoriken ibland låter som att de är för det, men bara inte just på det här sättet.
Mm.
Det tycker jag ska bli väldigt spännande att se nu när vi får en ny regering, vad det kommer stå i regeringsförklaringen om de här sakerna.
Och jag tycker ändå, återigen, när diskussionen förs kring ja eller nej till vinster, då jag tycker ändå någonstans, utifrån det jag pratar, man missar ju någonstans kanske det som är ännu viktigare först.
Ja.
Om allt annat är på sin plats, då kan man ju se sen, ta det sen.
Mm.
Men och en till del som vi har nämnt, det är det här med transparens och insyn.
Ja.
För det är också, och när jag läste det också, man blir också irriterad eftersom det blir också orättvist eftersom det råder en helt andra krav då på friskolor, att man inte behöver ha samma transparens kring alltså intagning och kring allt möjligt.
Ja, ekonomi också naturligtvis.
Ja, just det, vad man gör med
pengarna. Det är ju köerna har ju varit, hur man hanterar köerna har varit uppmärksammat, men även det här med hur man gör med en kommun som satsar extra pengar på lärarlöner, så får friskolorna de pengarna också. Så kan de inte få reda på, blev det några extra lärarlöner på friskolorna för de här pengarna, eller gick de till något annat?
Det kommer inte journalister in och granskar eller någonting. Nej, det är stängd dörr.
Nej. Paradoxalt nog så är det där man har mest koll, det är ju faktiskt de som har varit börsnoterade. För då, där börsen har ju lite mer krav på redovisningen vad vanliga aktiebolag har.
Mm.
Så därför tycker jag ju Akademia är intressant att studera, för de är på börsen och där kan man se hur de resonerar och hur de presenterar sina investeringar och hur lönsamt det är och så för sina investerare. Då.
Och vad säger politikerna om den här frågan med transparens och insyn?
Ja, alltså där har det ju svängt fram och tillbaks tyvärr. Alltså, 2014 ungefär så fanns det något som heter Friskolekommittén där partierna gjorde upp om att man skulle införa offentlighetsprincipen. Och alliansregeringen tillsatte utredning om detta och det togs fram förslag. Och sen under det här, på senare år, så har det var egentligen Centerpartiet som vände om det här först och sa att nej, vi vill inte ha någon offentlighetsprincip. Och sen har de andra borgerliga partierna hängt på. Så att det finns ett utrett förslag som är lagrådsbehandlat och det är ganska klart. Det fanns ett antal frågetecken om hur det här skulle fungera med börsnoterade företag, för att det fanns inga skolföretag som var börsnoterade när man utredde det här, men då gjorde lagrådet en separat utredning och kom fram till att det här skulle funka, men det är fortfarande inte genomfört och det fick ju då den här ganska uppmärksammade konsekvensen i alla fall i skolvärlden då sommaren 2019 måste det ha varit, där en dom i någon domstol plötsligt gjorde att man kom fram till att men det här sättet vi har presenterat skolstatistik på, det röjer ju friskolornas affärshemligheter, så det måste vara hemligt. Och så försvann all skolstatistik från Skolverkets statistiktjänst. Och så var den borta därifrån ganska länge, det var väldigt mycket liv om det här. Och regeringen gjorde så att man gjorde en tillfällig lag för att få fram den här statistiken igen, för det var ju ganska pinsamt det hela. Att liksom vårt skolsystem är så utformat så att vi kan inte ens få fram betygsstatistik. Vi kan inte ens få fram adresser till alla skolor. Det var helt absurt. Men den tillfälliga lagen, den slutar gälla nästa sommar. Så innan dess så behöver man hitta någon permanent lösning. Och det är ganska, vad jag har förstått av jurister, så är det här ganska trixigt. Om man inte ska införa offentlighetsprincipen så måste man göra ganska genomgripande ändringar i lagar som ska vara svåra att ändra på. Så det här blir också intressant att följa.
Mm. Ja, för det handlar ju om att man vill kunna granska vad görs med skattepengarna.
Ja, precis. Ja. Precis. Och jag menar, hur mycket av skolpengen som vi betalar i Enköpings kommun stannar på någon koncerns skola i vår kommun och hur mycket går vidare till en annan kommun.
Mm.
Det tycker jag som skattebetalare skulle jag tycka det var väldigt intressant.
Ja, och går vidare till en annan kommun, menar du att det kan vara en koncern som flyttar pengar till en annan skola?
Ja,
då?
Ja. Mm. De flyttar pengar mellan skolor, de flyttar pengar till helt andra verksamheter om de behöver det. Och de kan flytta pengar till Academedia har ju skolor utomlands i både Tyskland och Norge.
Mm.
Det är svårt att veta hur mycket av svensk skolpeng som går dit och hur mycket som är liksom nyinvesterarpengar. Så att säga.
Men har man rent mjöl i påsen så ska det inte heller vara något problem med lite transparens egentligen.
Nej, alltså jag har väldigt svårt att se varför det skulle vara ett bekymmer.
Ja, det är, jag har svårt att förstå just från politiskt håll varför man inte har agerat snabbare på flera av de här delarna kan man tycka.
Ja, men jag tror att ett av svaren är att den så kallade Reepalu-utredningen gjorde att det var en väldigt svår liksom, diskussion som handlade framförallt om vinst. Och den handlade inte bara om skolan utan handlade om hela välfärdsdelarna. Mm. Sen har det under några år har många debattörer som inte kommer från partierna utan som kommer från skolan egentligen har liksom lyft konsekvenserna av systemet och fått det att handla om systemfrågor. Och det gjorde att de här utredningen som kallas för likvärdighetsutredningen som det sen röstades om i riksdagen i somras, den fick nej visserligen, men de utredarna kom i alla fall fram inte utifrån vinstperspektivet utan från just de här snedvidande effekterna. Mm. Det var det som man ville titta på. Och jag tror att det är väl det som man får fortsätta med här nu. Mm. Då.
Ja, och nu har vi ju kommit fram till att det blir allvarliga samhällskonsekvenser så att säga, bortom skolan som gör att det kanske är en ny tid för politiker också att agera. Mm. Jag tänker att vi måste runda av. Först, är det någon pusselbit bara, något du vill nämna som vi inte pratar om som du känner att det där är...
Alltså jag tycker att en sak som man ska se upp med som är delvis en följd av skolsystemet men alltså en delvis en samhällsutveckling, det är detta med att vi har fått en situation där det blir lönsamt för skolor att lägga över arbetsuppgifter på föräldrar. Jag citerar en avhandling från Uppsala där en forskare har tittat på elever i skolor med ganska höga betyg. Och han konstaterar att det är som att hemmet och skolan har bytt plats. Skolarbetet gör man i hemmet och i skolan träffar man kompisar. Och ju mer sånt vi får, desto mer betydelse får ju föräldrarnas insatser. Och till det kommer då att de här, som jag såg när jag åkte hit, som har reklam på bussarna.
Mm, jag tänkte på det också.
Läxhjälpsföretagen då, som också har liksom flyttat den. Först betalar medborgarna skatt till skolan, men sen så köper man privata tjänster utanför skolan. Och det här är en utveckling som man måste hålla koll på. Och den är också väldigt viktig när man pratar om, för det... Jag har ju framfört hur jag tycker man borde styra om resurser och annat i skolan. Det finns ju en annan sida från friskoleföretagen framförallt som säger att ja, men om vi bara börjar ersätta efter hur bra skolan är så kommer det här att lösa sig. Och då vill man titta på hur mycket eleverna lär sig i skolan. En skola, om man tittar på en skola där eleverna kommer in med en kunskap på viss nivå så ska vi mäta några år senare och se hur mycket de har lärt sig och ska det påverka ersättningen. Problemet med den här utvecklingen där mer och mer flyttar till hemmet det är att det är väldigt svårt att veta. Var det skolan som gjorde att de hade lärt sig det här eller var det att föräldrarna på den här skolan hade råd att köpa läxhjälp?
Mm.
Och så det tycker jag man ska se upp med. Då.
Mm.
I den här, liksom, om man värnar ett gemensamt skolsystem. Liksom.
Och det är tydligt just att den typen av företag har blomstrat de senaste åren. Tycker jag, alltså utifrån vad jag ser reklam för.
Har man råd att göra reklam på bussar så antingen har man fått in mycket riskkapital eller så kommer in ganska bra med pengar i verksamheten. Det är väl så jag...
Mm.
Man bedömer ändå att bussreklamen betalar sig. Det är väl så jag kan se det.
Mm. Förutom att läsa boken som lyssnare. För det är mycket här vi inte tog upp. Och jag tycker att jag rekommenderar den för läsning. Har du någon annan tips till den som lyssnar?
Ja, jag tycker väl att alldeles oavsett om man har barn i skolan eller inte så betalar man ju skatt som går till skolan. Prata med lokala politiker. Hur ser skolan ut här i kommunen? Så ställ frågor om segregation och resultat och om det går åt rätt eller fel håll. Därför att om man får lokala politiker att börja se att men det här funkar ju inte. Och det finns ju väljare som bryr sig om det här. Ja, då kommer de att börja agera lokalt. Och de kommer också skicka signalen vidare uppåt till sina partier och säga att hej, vi här nere i kommunen, vi håller på att försöka hantera det här skolsystemet. Det funkar inte som det behöver göra. Ni måste göra något åt det. Det tror jag är har varit en viktig lärdom för mig. Jag har sett att det är väldigt svårt att påverka skolsystemet uppifrån. Det är riksdagen, de ser en helikoptervy av hela skolsystemet. De ser inte skillnaderna mellan skolor i en kommun. De ser bara, det ser väl okej, det är inte så stora skillnader mellan kommuner. Men när man sitter i en kommun, det är då man ser skillnaderna. Och det är också så att riksdagen är ett mycket lättare byte för lobbyism helt enkelt. Som skolföretagen satsar ganska mycket på.
Mm.
Så jag skulle säga att titta på skolan lokalt, prata med dina lokala folkvalda om skolan. Det är väl ett första steg.
Om man lyssnar på det här och vill ställa en fråga till dig, vad hittar man dig lättast?
Lättast är på en adress på nätet som heter johanenfeldt.se.
Tack för att du var med.
Mm, tack själv, tack för att du kom hit.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.